Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Och välkomna tillbaka till podcasten Mina vännerboken. God jul på er allesammans. Sista avsnittet detta innan dopparedagen. Och jag ska vara ärlig och säga att just nu i talande stund så är jag lite ledsen. Det blir en konstig jul detta. Det gäller ju oss alla. Och det är fan tråkigt är det. Det här är också det sista avsnittet på ett tag, tror jag. Åtminstone det sista där jag träffar gästen face to face. Faktum är att alla intervjuer från avsnittet 1 har varit just ansikte mot ansikte, ett möte. Och jag har sett ett värde i det, va? Och haft det som krav till gäster. Men just nu så känns det inte som något bra krav att ha, faktiskt. Om det kommer avsnitt de närmaste veckorna så får det nog ske via cyberspace. Hoppas ni har överseende med det. Och kom gärna med tips på hur man gör det lika bra. Och tips på gäster och så vidare. Det här löser vi. Förlåt för dysterkvist här i början, men det är som det. Boken är hur som helst utskickad. 2020 tänkte jag så här. Ligger nu i postsystemet och hoppas kunna nå er backare här kommande jule. Vecka, det är mitt ljus i tunneln faktiskt. Missade ni att backa boken så, ja, det var ju dumt det till att börja med. Men frukta ej, därför att vi jobbar på möjligheten att kunna köpa boken, men då efter jul. Vem är då årets julegäst? Jo, det rör sig om en riktig artist. En sån som jag verkligen gillar. En sån som är högaktuell med såväl singel som skiva, och det kommer vi att lyssna lite på i slutet av avsnittet, tänkte jag. Dessutom högaktuell med intervju på podden Hundåren, där han på ett mycket förtjänstfullt sätt pratar om kända gäster om deras lite svårare tider. Spana in det om du inte redan har gjort det. Jag blev så jävla glad när han lommade in i studion med en gitarr på axeln och två vinare i en påse. Jag tänkte, är det min stora dag? Är det det? Gitarren och vinet var till någon annan, skulle det visa sig, vilket är superrimligt. Men jag tycker att det ändå blev ett väldigt bra avsnitt det här. Jag hoppas att ni håller med. Hur som helst, puss och kram på er. Tack så jättemycket för allt och den allra godaste av jular till er. Och det 160:e avsnittet i Mina vännerboken, Thomas Andersson Vi. Hej!
Hej!
Hur är läget?
Jo, men det är ganska bra. Stått i hela dagen här, så är lite... Det var så skönt att sätta sig i det här rummet som är lite nersläckt och i en sån här skön kontorstol som går upp nästan till nacken. Jag ska försöka inte bli för avslappnad.
Nicka till. Ja. Jag ska vara ärlig då, rent dålig start av mig här egentligen. Men jag fick känslan av att du kanske var lite opepp på det här innan. Har jag fel i det?
Nej, men du har ju ett väldigt märkligt sätt att kommunicera. Du frågar mig om jag ville vara med och jag sa visst, det kan jag gärna vara. Jag kan de här två datumerna, och då skrev du tillbaks, jag kan inte de datumerna. Och sen var det tyst i 2 veckor. Så att det där får du ta på dig.
Det låter som jag. Så det, ja, det köper jag verkligen. Men vad skönt då, så att du, det är inga hard feelings redan innan.
Absolut inte.
Gud, så skönt att höra. Jag älskar hundåren, vill jag börja med att säga. Jag älskar musiken också, men det ligger lite mer top of mind för mig nu med din nya podd.
Ja, vad kul.
Det är väldigt inspirerande och väldigt härligt. Och det slog mig en grej i ditt avsnitt med Henry Schyffert. Då pratade han om en intervju som han gjorde med vad jag tror, Café eller något sånt där, någon tidning. Där intervjuaren och journalisten blev så trött på honom, för han svarade rätt på alla frågor och till och med gav en knorr på slutet och sånt där.
Ja.
Tänker jag att du har ju ändå suttit i båda stolarna så jävla mycket.
Jag kände mig lite träffad över det där. Jag kände det där kan jag nog också... Alltså jag började ju som skribent liksom när jag kom till Svenska Dagbladet efter gymnasiet. I början på 90-talet. Sen var jag på Nöjesguiden. Så jag skrev liksom väldigt, väldigt mycket i säkert 7 år innan jag fick skivkontrakt.
Mm.
Så att när jag träffar journalister så blir jag så här lite medberoende. Du vet, som med en alkis. Han är snäll egentligen. Han är nykter. Men jag försöker hela tiden... Jag står inte ut med att... Jag känner att jag måste ge dem någonting bra. Liksom.
Uh-huh.
Om du lyssnar på Filip och Fredrik när de blir intervjuade till exempel, så är de extremt medberoende med de som de intervjuar. De liksom överlevererar. och sen har jag bara känt att... Liksom, ja, men gud, varför kan inte jag bara få vara lite som Lars Winnerbäck och så här säga enstaviga saker? Men det tror jag är en liten sjuka av att man har gjort så mycket intervjuer och vet vad som behövs för att det ska bli bra. Liksom.
Ja, för min fråga var ju om det går att dyrka upp dig. Men det kanske är snarare tvärtom då, att man är uppdyrkad hela tiden.
Ja, men jag tror man kan dyrka upp mig, absolut. Ibland så pratar jag med så här unga journalister och ger dem råd och så. Då brukar jag liksom säga att ett bra tips förutom att man ska liksom titta folk i ögonen och liksom vara väl förberedd och så, det är liksom att inte ställa exakt samma frågor som alla andra ställer. För att det är ju det som gör att artister och folk som intervjuas ofta hamnar i någon slags autopilotgrej, att man får väldigt mycket samma frågor. Och det är väl svårt att svara nytt på alla frågor hela tiden när det är samma frågor. Fast jag har en känsla av att du har ett frågebatteri här som jag inte har fått tidigare.
det lovar ju gott om inte annat. Ja. Jag tänkte sno en fråga min favoritpodd, Offsides podcast, tror jag. Då tog de upp hundåren.
Mm.
De gjorde en fotbollsvinkel av det sen. Och nu parafraserar jag här, jag vet inte om jag citerar dem rätt. Men de diskuterade i alla fall det här faktumet att du att det är som en motkraft lite grann till framgångspodden och andra som pratar om sin framgång. Så pratar man här om tiden när det har gått sämre i sitt liv liksom.
Mm.
Men de du har intervjuat, de har ju haft sina hundår bakom sig så mycket.
Mm, precis. Drömmen är ju att hitta någon som säger: jag har mina hundår nu. Faktum är att jag intervjuade Dogge och han sa ju: jag har bara haft hundår.
Jag tänkte också på det.
Ja. Och det kommer sådana exempel också. Men det är ju, en karriär är ju väldigt mycket som en vridscen. Liksom, och man står i ljuset och sen så efter ett tag så vrids de flesta ut. Alltså de allra, allra flesta karriärer som håller på i 20 år följer ju den här dynamiken. Att man står i ljuset, sen vrids man ut en stund. Om man envisas då så kan man vridas in igen.
Mm.
Den här veckan så har jag pratat med Titi och hon har ju också flera varv på den här vridscenen.
Mm.
Från liksom att hon står med Grace Jones i London och giggar till att hon så här pantar flaskor för att ha råd med köttfärs.
Mm.
Jag tänker liksom att det är så en liksom ikon byggs lite grann.
Mm.
Att man har varit uppe och man har varit nere och man har liksom hängt i.
Mm.
Vad var frågan?
Jag har inte riktigt formulerat den klart, tror jag. Men jag kanske tror att det ens går att hitta någon. För min tanke om man är i sina hundår, då är det svårt att tro att man ser det själv.
Du, det tror jag man ser. Jag känner flera artister som har haft enorm framgång på 80-90-talet och som idag liksom säljer inga skivor. Sådär. Sen kan de ändå kanske ha bra med pengar på banken och sådär, men likförbannat så har de sina hundår nu så.
Men säger de inte alltid, jag jobbar på nytt material?
Jo, absolut. Jag menar, det sitter ju, det var därför det var så kul att prata med till exempel Peter Lemark och Titi och så här personer som inte liksom behöver landa på en positiv not, utan bara så här väldigt prestigelöst kan säga så här: även, alltså det, jag var så jävla omodern och så ute och jag var så vilse och tog så dåliga beslut under den här perioden. Liksom, ja. Så här. det krävs väl någon slags självkänsla och självironi för att närma sig det där. Det har ju kanske inte alla. Jag försöker ju välja folk som jag har en känsla av, har förmågan att göra humor lite av sitt elände. För det är ju väldigt roligt.
Verkligen.
Det är ju väldigt roligt att höra folks liksom skitturnéer på Västgötaslätten och så här. Det är så jävla roligt.
Och det är också, alltså, jag tänker också att man, om man har pengar på banken eller motsvarande, man har framgång och respekt eller något sånt där, då köper man sig lite distans.
Så är det ju. Lite, man har lite fuck off money i fickorna.
Ja. Men vem går, det kanske är svårt att droppa ett namn så. Men om du sa att drömmen var att hitta någon som var uppe i sitt hundår lite grann.
Ja, men det är ju kul med, jag vill liksom inte nämna några namn, men det är kul med de här som har haft enorm framgång och inte har det längre.
Mm.
Alltså därför att, och som skulle våga prata om det.
Mm.
Där finns det ju nerv.
Mm. Det var kul, jag hörde ett, det var i Värvet jag hörde det. Det var länge sedan, det var typ 12-13 år sedan eller något sånt där.
Nej, inte så länge sedan, det var
2008. Nej, det kan inte vara. 2012 var det, förlåt. 2012. Det var 8 år. Jag blandade upp 12.
Ja, jag var typ gäst nummer 30 eller något sånt där.
Ja, det, just det. Ja. Svindlande nästan. Hur länge sedan det var.
Ja.
Men för då pratade du om ditt lämnande av journalistiken.
Mm, just det.
Väldigt mycket. Nu är du tillbaka igen. Kanske på grund av pandemi och sånt där.
Det är väldigt roligt när jag skivdebuterade 98, så var ju folk, la ju folk pannan i djupa väck så här på skivbolaget och på bokningsbolaget så här. Ja, det är ju det här att du har varit journalist, det är ju inte bra alltså, men vi får försöka liksom jobba bort det. Alltså det var verkligen ett problem, och jag menar när jag debuterade så blev ju alla liksom så här, fick ju total beröringsskräck som var i min generation, för att jag hade ju varit en av dem. Liksom.
Uh-huh.
Det kan jag förstå. Ja, men hade Anders Nunstedt gjort en platta 97-98 så hade jag också liksom, du vet.
Är det också en cred-fråga kanske?
Jag vet inte, men det är liksom det, jag fattade redan då att det kommer nog ta lite tid innan mina för detta kollegor då, för jag var rockkritik på Svenska Dagbladet, i en tid när liksom rockkritiken hade väldigt hög status och fick mycket plats. Mm. Så att liksom, man blev ganska känd rätt snabbt som rockkritiker.
Mm.
Så jag fattade ju att det här kommer ta ett tag innan de vänjer sig vid att jag är artist. Det dröjde faktiskt inte så himla länge. Jag tyckte redan på platta nummer 2, som heter Ett slag för dig, så kändes det som att folk hade accepterat att jag nu gör det här. Liksom.
Mm.
Men det är så kul med skillnaden, för att idag så har ju hela mediasamhället liksom förändrats, och idag så är alla så här, det är så fantastiskt att du har journalistiken också. Att du liksom har det benet också. Att du inte bara har lagt alla ägg i den här musikkorgen. Så det är som en helt ny värld. Och jag är ju superglad för det. Jag har ju varit glad för det hela tiden. För att framförallt på ett personligt plan. Att det är så jobbigt att vara bara artist. Och bara jobba med sig själv och sitt eget material. Mm. Det är en typ av självupptagenhet som till slut blir lite syrefattig.
Mm.
Och att då få ringa upp Jonas Gardell och säga, ja, kan jag få komma och intervjua dig om dina hundår? Mm. Och liksom sitta i 3 timmar hemma hos honom och prata om det. Det är inspirerande för mig. Det ger mig nya tankar, nya idéer, och håller mig hyfsat smart. Jag var mycket smartare när jag var journalist.
Mm.
Jag är mycket dummare nu. För jag liksom tvingas liksom inte hålla igång huvudet lika mycket. Så för mig är det superkul med det här växelbruket.
Jag är född 90, så jag missade det där att det var så självklart att det var karriärsjälvmord att vara rockkritiker.
Ja, nej, men det var verkligen så. Det sa folk bakom min rygg. Nej, men Thomas kommer inte få skivkontrakt, för han har ju varit journalist. Liksom.
För när jag hörde att Annika Norlin är journalist och hon har blivit psykologi också, då tänkte jag, eller så här, då var det ju bara i positiva ordalag som man pratade om det.
Precis, det är nu.
Ja.
Annika Norlin intervjuade mig faktiskt när jag släppte min fjärde platta. Kommer jag ihåg, hon var väldigt ung då.
Som journalist liksom?
Ja, som journalist på P3.
Otroligt. Men var hon inte artist alls då?
Nej.
Jävlar.
Hon var i alla fall inte ute ur garderoben.
Nej, just det. Men den som öppnade din garderob, det var någon artist som... Vad var det jag hörde?
Ja, alltså, Olle Ljungström hade en viktig roll liksom, för att jag skulle få skivkontrakt. För det tog lång tid för mig att få kontrakt. Vi höll på, jag och min... Jag hade en väldigt dedikerad producent som var lite uppe i smöret. Så jag tänkte när han gillade det, så tänkte jag så här, men nu är det klart. Han kan öppna alla dörrar. Men så enkelt var det inte, för det var liksom en annan tid. Det var liksom det här med svensk musik på svenska. Det var en period när musik skulle ut i världen. Mm. Liksom, och
det skivkontraktet hade ett annat värde än vad det har idag också.
Ja, verkligen. Det var ju någonting man skrev hem om på den tiden. Och, men så fick Olle Ljungström höra mina låtar. Jag vet faktiskt inte hur det gick till, jag kommer inte ihåg det, men han liksom bestämde sig för att han skulle ge mig skivkontrakt. Han som tågade upp på bolagen och spelade upp mina låtar. Alltså jag var helt tagen av det här, för dels beundrade jag honom själv väldigt mycket, och det var så jävla fint att han ville göra det för mig.
Men var det inte David Tjockri också?
Schuttrick.
Förlåt.
Ja. Ja. Ja, men han var mer så där att vi var kompisar. Han var mer att han sa så här, han var den första som sa, men det här skulle du kunna få skivkontrakt på, tror jag. Det är så pass liksom.
Men det är tidigare då?
Ja, det är lite tidigare. Men det var Olle som liksom lyfte luren och satte möten och så där.
Mm.
Och det ledde då till att Marie Ledin, Thomas Ledins fru, signade mig. Och gav ut min första platta som inte sålde någonting. Den sålde liksom inte ens ihop till konvolutkostnaderna.
Det var så alltså.
Men så var det lite folk på Warner som gillade min musik, och jag tänkte, ja men gud, då gör jag min andra platta på Warner istället. Jag vill hellre vara där.
Mm.
Och så här, i lite hybris tänkte att det var bara att gå över till Warner.
Mm.
Men det var inte så lätt. Tiden liksom, det drog ut på tiden. Och jag blev mer och mer desperat. Jag kommer ihåg att jag bodde här uppe. Jag bodde i andra hand på Folkungagatan. Hyrde en lägenhet där av en livstrött reklamare som hade gått i exil. Och det var hett den där sommaren. Jag bara gick upp och ner på Folkungagatan och kände liksom att om jag inte får skivkontrakt på de här nya låtarna, så kommer jag aldrig få skivkontrakt.
Nej.
Jag kände, och då är mitt liv slut. Liksom.
Fanns det inte att tänka på att du skulle gå tillbaka dit då?
Jo, det var ju så jag försörjde mig och så, men det var ändå musiken som var min stora liksom kärlek, min stora dröm, och det var verkligen så här, om jag inte får göra det här så är mitt liv ett fiasko liksom. Ja. den känslan. Och en dag så fick jag en snilleblixt, och så ringde jag upp till han som var A&R på Warner och frågade om jag kunde få ta ett möte med honom.
Mm.
Och så sa jag så här till honom när vi satt på Wayne's Coffee på Götgatan. Wayne's Coffee var helt nytt då. 97. Så sa jag till honom så här: nu har jag spelat upp min musik här för alla skivbolag i Sverige, och jag känner att du är den enda som riktigt förstår vad jag vill göra. Och alla hade ju tackat nej. Och smickret funkade. Och,
gjorde det.
Ja, och någon månad senare så var jag i studion. Så,
Skickligt. Förhandlat.
Ja, faktiskt. Alltså. Märkligt, nu har jag ju folk som sköter de här förhandlingarna åt mig, men det finns någon slags kraft i att förhandla själv som artist. Jag har suttit så här, satt uppe på Warner, kommer ihåg, sen när vi skulle skriva på kontraktet, och så tyckte jag inte att kontraktet var tillräckligt bra. Och så sa de bara så här, ja men vadå, liksom Cornelis har samma kontrakt, och du vet, den och den har samma kontrakt och så här. Och så sa jag bara så här, nej men det känns inte bra. Och det argumentet, jag såg att de blev helt perplexa. För att det argumentet är så här: när upphovsmannen säger att det inte känns bra, så är det så här: vad gör vi då? Så jag fick igenom mina krav liksom.
Så det är bra mjukt värde också. Det är inte baserat på siffror eller något.
Nej, inget så här, inte liksom ta till brösttoner, utan bara prata om att det inte känns bra. Så här, de hade liksom aldrig hört, de här jävla affärsmännen som sitter och förhandlar kontrakten, de hade aldrig hört någon använda ordet känns, tror jag.
Borde bli advokat.
Kanske, nej, för gud vad olämpligt.
Förlåt om det låter otrevligt, men är det där läget när du ändå beskriver musiken som mitt liv är över, nu parafraserar jag igen, om det inte här går igenom sånt där, i termer av prata om sina hundår och sånt där.
Mm.
Inte det så jävla mycket av en efterhandskonstruktion också? För jag känner ju själv så ibland, och sen så blir det inte så. Alltså jag har en dröm och sånt där, fan det här måste hända, och så händer inte det. Då är det inte som att mitt liv är över. Utan det upplever man ju bara om det löser sig.
Jag minns verkligen den där känslan av att hänga löst, va? Att liksom att jag, du vet, man har fått nej på nej på nej, och det finns inte hur många skivbolag som helst i Sverige, och att mitt sista hopp på något sätt var till Warner. Det är klart att det inte var mitt sista hopp, för jag hade kunnat vänta 2-3 år och kanske kunna komma tillbaka med någonting bra. Men 2-3 år när man är 24-25 mm. är ju liksom en evighet. Nej, så jag håller inte med om det. Jag, det där var liksom på riktigt. Liksom, jag kände verkligen hur desperationen växte. Och det var också det här att jag upplevde att jag hade skrivit så mycket bättre låtar än på första plattan och att det vore så jäkla misslyckande att inte få ge ut det.
Ja, just det. Men hur funkar det hypotetiskt då? För jag är så dålig i musikbranschen. Om man får nej från alla på en skiva och de måste ladda om, är de låtarna då, är de förbrukade så att säga? Du kan inte komma dragande med de här igen.
Det kan man väl göra om man vill arra om dem eller slipa på dem lite ytterligare eller så. Jag menar, idag om man får nej från alla skivbolag, då kan man ju välja att ge upp det, ut det själv. Mm. Man kan ju så lägga upp det på Spotify själv och... Det är ganska enkelt att göra en skiva. Men på den här tiden, vi var tvungna att få en budget på 350 000.
Mm.
Och det var ju svindlande summa för mig.
Det var
liksom högre grindar in till musikbranschen.
Just det. Det känns otroligt binärt att man var artist eller inte artist.
Mm.
På ett sätt som det kanske inte är idag.
Nej, men precis. Det var, man låter ju som 100 år, men världen har verkligen förändrats enormt med den här digitaliseringen.
Mm. Hur tror du att du hade funkat om du hade slagit igenom idag?
Ja, jag har ju inte gjort musik som liksom slår sig in i dörren, bara skjuter in en fot i dörren och liksom trycker upp den, utan jag har ju gjort en ganska så här, ja, men jag har inte sänt på den frekvensen, jag har gjort en lågmäld grej, och det är klart att det är ännu svårare att dra i, och liksom nå igenom med det idag. Fast det roliga är att när jag släppte min debutskiva, jag kommer ihåg att jag fick ett mejl från Peter Lemark som skrev så här: jag skulle inte önska min värsta ovän att debutera nu. Och det var liksom 98, det var precis när så här skivförsäljningen började dala, så här, folk började ladda ner och så här. Han tyckte det var bara en sån jävla otur för mig att jag behövde debutera 1998. Och nu kan jag känna liksom att... jag är jäkligt glad att jag har haft de här åren att kunna bygga upp min grej på. Och det har jag ju framförallt gjort genom att spela. Mm. Jag har ju liksom rest runt, och i början så... alltså jag reste ju runt med en akustisk gitarr.
Mm.
Och det var ju liksom inte för att komma nära publiken, som det brukar heta.
Nej.
När man gör akustiska turnéer. Utan det var ju för att jag bara fick 5 000.
Mm.
Jag hade ju inte ens råd att betala en ljudtekniker på många av de här gingen. Men så började jag trampa igång min grej och... ja, nu har det gått 20 år. Drygt.
Är du fortfarande mer som en liveartist än som en...
alltså det är där jag tjänar mina pengar i första hand. Ja. Men jag älskar att vara i studion och göra skivor och så.
Mm. Abrupt avsnoppande av mening där. Men jag tänkte att vi skulle bli kompisar.
Okej.
Okay. Är du bra som kompis?
Ja, men alltså... det ska man ju inte svara på själv, men jag tror jag är ganska bra på att kolla hur mina vänner har det och lyssna på dem utan att börja prata om mig själv direkt och sådär. Så på det sättet så tror jag att jag är en bra kompis. Jag har alltid varit någon som har umgåtts mest en och en så här med folk.
Mm.
Det har varit så sedan jag var liten. Jag har en väldigt så här skräckblandad förtjusning vad det gäller så här gäng. Jag kan tycka att det är skitkul när vi är flera så här. Det är som en helt annan energi, men samtidigt också läskigt, att jag tycker att det är lätt att tappa sig själv när man är med i stora gäng.
Mm.
Som lätt att tappa sin integritet liksom, och underordna sig någon jargong så där, och känna att gud, jag gillar inte vem jag blir.
Nej.
I det här gänget.
Man pratar ju nästan inför folk när man umgås i gäng.
Mm. Ja, men fast det kan vara jäkligt kul också.
Mm.
Att med den här rundpingis-effekten som det blir att sitta några stycken runt ett matbord.
Bra bild. Fan, länge sedan jag spelade rundpingis.
Ja, samma här.
Kanske blir en del av vår vänskap. Hoppas. Jag har 12 frågor till, men de klämmer jag in här vart efter istället. Vi måste dra i jingeltråden faktiskt.
Vi kör.
Då åker vi. Thomas, om du fick en kostnadsfri, riskfri operation?
Oj. Ja, men kanske lite kanske skulle tajta till det lite under ögonen. Jag tycker jag ser, är lite påsig så där. Det är någonting som jag har ärvt av min mamma. Hon är så här, jag tror att jag kommer få så här tyngre och tyngre ögonlock tills det är som ett streck liksom. Ja, så det är kanske det är en ganska det är sån här operation som jag har hört att skådisar gör tydligen liksom väldigt mycket. Man liksom lyfter lite grann runt ögonen. Sen så går de runt i solglasögon i södra Frankrike i 3 veckor.
Ah, just det.
Och sen ser de 10 år yngre ut.
Och som katter, va?
Ja, som katter.
Ja, men det känns som en sån åldrad Hollywood-look lite grann. Man drar åt för mycket.
Ja, nej, men om den är kostnadsfri då går jag till den bästa, vet du.
Just det. Så, ja. Det här låter som fjäsk, men ja, gud vad man inte tänker på att... Men det kan också vara relativt kanske vad man tyckte, hur man tyckte det var för 10 år sedan, eller som du säger, att man jämför med tidiga generationer och sånt där. Men gud vad dina ögon inte hänger.
Ja, men tack. Bra.
Riktigt. Allergi?
Nej. Nej. Jag är helt oallergisk.
Fan, vad gött. Njut.
Mm. Lite astma, men det är inte allergi, va?
Det tror jag inte.
Nej. Det är någon inflammation har de ju kommit på sent och sidor på lungorna liksom.
Det är det. Har du sån diskus?
Nej, jag vet inte vad jag har riktigt. Jag har fått den här diagnosen ganska nyligen. Det är ganska enkelt. Jag inhalerar lite ibland så där.
Mm.
Och så håller det sig borta. Annars kan jag bli lite hostig.
Ja, just det.
Mm. Ansträngningsastma.
Det är det, ja. Har du gjort lumpen och varför inte?
Nej, jag har inte gjort lumpen. Jag fick diabetes en vecka innan jag skulle mönstra.
Mm.
Så det var det enda som var bra med den sjukdomen.
Ja. Ja. Ja, då fick man inte.
Nej.
Nej, det är ju bara det där. När var du med i tv första gången?
När jag var 16 så var jag med i Bullen.
Nej.
De kom till mitt gymnasium och frågade så här random på skolgården killar om de liksom pratade om känslor och sånt där. Det handlade om det.
Mm.
Bullen var alltså ett barn- och ungdomsprogram som handlade väldigt mycket om så här känslor, mobbing, kondomer, ett sånt. Ja.
Gjorde
det var
det
första
då?
Gången. Ja, men precis. Jag hörde ju verkligen till ett sånt där gäng som... Alltså när man kom in till stan från Fruängen så insåg man att här kramar killarna varandra.
Nej.
Det var liksom en... det var nytt...
Ja. Min gissning var ju ändå kanske med Paolo och Kungsträdgården att det skulle vara mer våldsamt i innerstan, men det var tvärtom då lite grann.
Det var ju när jag fortfarande bodde i förorten och då åkte vi ofta in till Kungsan. Det var ju som så här, kändes som att hela stan åkte dit. Det var så sjukt mycket folk i Kungsan de där somrarna. En sån feber liksom kring det där. Men det här var lite senare. Det här var liksom början på 90-talet. Som jag gjorde Bullen.
Jag fattar.
Runt 90 kanske, ja.
Men minns du vad du svarade Bullen?
Jag svarade nog bara att jag tycker inte det där är något problem med att prata om.
Otroligt.
Ja.
Kom ihåg, det ska inte handla om mig här, men jag minns, jag har klandrat min mamma mycket för det. För att det var ett Bullen-program som handlade om snoppen.
Mm.
Och så jag var så nyfiken. Men hon gjorde så stor grej av att så här, och sa högt så att alla i familjen hörde så här, du får titta på programmet om snoppen sen. Så att det liksom, att hon skulle skämma ut mig inför alla för att jag var så nyfiken.
Okay.
Det var så osnyggt löst. Men det var också effektivt, för jag gick ju sen och borstade tänderna. Ja, det var kraftigt i det här programmet. Vad väljer du för karaoke-låt?
Jag försöker fundera på om jag någonsin har sjungit karaoke, alltså. Tror inte det. Jag har ett kompisgäng från Fruängen som brukar åka ut en gång om år till restaurang Kalavagnen. Den heter inte det längre, men det var liksom en sån här berömd sunkkrog. De fick ta bort dartpilarna för att folk mördade med varandra. Och så här. Och det var liksom den enda krogen på en mils radie som hade öppet till 2. Så att det var verkligen så här, alla människor med så här 9 fingrar och kniv kom liksom dit efter 12. Vi brukar åka ut dit en gång om år. Och liksom där har de karaoke och de står och sjunger så här den sista morgonen med Niklas Strömstedt. Jag tycker det är så jäkla rörande med karaoke. Jag skulle kanske välja Always on my mind med Elvis. Det är en sån här gammal favorit som det är nog min, ja, men av de där låtarna man hörde som barn, som jag kommer ihåg att jag frös på den så otroligt. Den var med på den första skiva jag köpte, Separate Ways med Elvis, på kassett på Gulfmacken i Fruängen. Ja, men den tycker jag fortfarande är ett sånt där mästerverk.
Vad betyder att du frös på den?
Att jag älskade den, att jag fick rysningar.
Aha. Mm. Jag trodde du pausade på den eller något sånt där. Mm. Men jag hade ju gissat att när du är på restaurang Karlamagnen, att folk då puttar upp dig på scen.
Nej, det gör de inte. Det kommer fram såna här gubbar och säger: är det du som är den där Vik? Tanten gillar dig. Ja, det är vi härifrån.
Ja. Otrolig imitation utan att ha träffat den här. Det var jävligt skickligt. På tal om det, vad tycker du om ditt namn?
Jag hade hellre hetat Tåström. Men det är väl okej.
För då?
Snygga initialer har jag faktiskt. Liksom det var det är roligt. Jag blir ofta folk som skriver till mig och skriver TAW liksom. Mm. T-A-W.
Det där är snyggt.
Det är någonting som inte jag har liksom använt. Det var någonting som publiken började använda. Ja, det är väl det enda som är snyggt med mitt namn. Annars tycker jag att det låter lite snällt kanske.
Men vi är ju så jävla bra. Det är som en Nike-swoosh på slutet.
Mm. Det är snyggt i skrift. Mm. Ja, med I och I.
Varför vill man heta Tåström? Är det optimala artistnamnet?
Det är ett bra skjuts i det namnet tycker jag.
Mm.
T och där konsonanterna och liksom, ja. Bob Dylan är ett bra namn också.
Mm. Men Tåström är svårt utomlands.
Ja, men jag har aldrig varit intresserad av att slå igenom utomlands. Jag är så nöjd med att åka till Uddevalla.
Är det så?
Ja, absolut. Ja, men jag, framförallt för att jag gillar ju att skriva på svenska. Jag skriver ju jättemycket om Sverige och miljöer som jag kommer ifrån. Så det vore så otroligt långsökt och vilken omväg att skriva om det på engelska.
Mm.
Så jag kan inte föreställa mig själv som en internationell artist.
Ja, jag fattar. Vad blir du orimligt arg på?
Orimligt arg. Jag vet inte, jag tror att jag blir orimligt arg när jag känner att jag liksom har blivit kränkt och säger det till den här personen och liksom inte når fram. Mm-hmm. Så här, den grejen, alltså liksom att man bara, du vet den här, ja men att man är, att man blir liksom, ja att man blir kränkt helt enkelt. Det måste ju vara något sånt som gör mig. För jag är inte så där liksom, jag är inte så lynnig som person liksom, så här att jag har ett så jävla temperament eller så där, men visst alltså, och jag kan bli liksom jävligt så irriterad, det kan jag bli, för när folk är lata och liksom sega och så där och inte gör det de ska och så.
Mm.
Ja.
Det här med kränkt, jag tänker på det ordet ibland, hur devalverat det har blivit.
Ja men exakt, det är liksom något löjes skimmer över det sådär. Men jag tror att jag när jag var barn så fick jag ofta höra liksom så här, men gud, var inte så känslig och var inte så överkänslig, och det är en typ av kränkning liksom, att man inte respekterar barn, apropå hur tiden har förändrats. Idag man är så mycket mer så här, barns status har ju verkligen stigit. Och jag tror att får man höra väldigt mycket när man är barn att, liksom, att det är något fel på en. Alltså att, som barn är man ju bara så här. Och man får höra liksom att det är något fel på en, så att man borde vara mindre som den man är.
Mm.
Så skapar ju det en slags knuten näve i fickan.
Mm.
Antingen kan man bli liksom självdestruktiv och vända det liksom inåt mot sig själv, eller så blir man liksom, knyter man näven och slår utåt. Liksom. Och jag kanske har blivit mer en sån som knyter näven i fickan lite grann.
Mm.
Ja.
Samma här. Men har du någon sån där kanske petitess i vardagen som du märker på dig själv, att fan, varför lägger jag så mycket tankekraft åt att någon står i vägen eller något?
Ja, tråkigt svar. Men jag kan faktiskt inte komma på något konkret. Nej. Sådär. Men jag är i bra form ibland och så jag är i sämre form ibland, och när man är i sämre form så drar man ju på sig de där konflikterna och liksom har sämre marginal med liksom med folk.
Mm.
Och det är väl ett livsmål att bli mer fridsam och att inte reagera så snabbt på saker och ting. Det är en jävligt jobbig grej tycker jag med sms och såna här grejer, att det är så lätt att svara snabbt på saker och ting. Man borde tillämpa den här 24 timmars regeln lite ofta, i alla fall kanske en 2 timmars regel innan man agerar, så man inte agerar i affekt.
Ja, verkligen. Mm. Favoritglass?
En mörk chokladglass.
Det är vuxet.
Ja, det är gott.
Vilken är världens sämsta låt?
Vad heter den där hårdrocksballaden som de älskar i Ryssland?
Jag vet inte.
Wings of... Nej men gud, det finns ju så mycket dåliga
change.
Låter.
Nej.
Winds of Change heter den kanske.
Är det den?
Ja, jag tror det.
Gillar du den i Ryssland?
Ja, den är tydligen superstor där. Jag känner att jag är lite ute på djupt vatten nu här, men det var den första som kom upp. Ja, ah, gud alltså, vad mycket dåliga låtar det finns.
Men det, alltså, jag kan inte... Vad lägger du in i det? Är det dåligt hantverk? Eller har de gjort fel?
Nej, det är inte dåligt hantverk. Det är liksom, det är bara att det är kitsch.
Ja, det är det, ja.
Ja.
Just det.
Det är liksom svulstigt och äckligt.
Just det. Mm. Och det är värre, så att säga... För det finns också ett anslag och en svansföring i den som kanske inte finns i Crazy Frog då.
Nej, men alltså, jag tror att skulle man göra den låten på ett piano med lite mer nedtaget, så skulle du säkert kunna hitta en vacker melodi där.
Mm.
Men det är liksom lite som hur det är gjort och sådär, som gör att det blir så olidligt.
Väldigt härligt att den är så populär i Ryssland. Det gjorde mig väldigt glad. Jag har alltid lena fötter. Vad har du haft kroppslig tur med?
Ja, jag har väldigt lena händer.
Har du?
Jag skulle liksom, om jag hade varit indian, så skulle jag hetat typ Lena Tassen.
Eller kvinna.
Ja. Nej, men jag har obegripligt lena händer. Jag förstår inte var det kommer ifrån. Men...
Har inte det varit ett problem när man spelar gitarr? För jag fick ont i fingrarna när jag spelade gitarr.
Ja, men den där hornhuden på vänster fingertoppar, den bygger man upp liksom.
Det gör man.
Så att den har jag. Så, men jag är högerhand, så att... Jag har väl haft tur med det, och jag har väl haft liksom tur lite med mitt BMI. Sådär.
Mm.
Jag har aldrig varit överviktig direkt.
Nej. Mm. Härligt leende också tycker jag.
Ja, men tack, tack. Detsamma.
Ja.
Var det där ögonblicket när vi blev vänner?
Jag hoppas det. Men det är också att jag vet ju själv att du har fel i just det sista där. Vi ska ta här. Har du vunnit en tävling någon gång?
Jag har vunnit tävlingar. Jag vann en danstävling i andra klass med Anna-Lena, som jag var kär i.
Anna-Lena Tassen?
Anna-Lena. Henne vågade jag inte röra. Vi satt hemma och kollade Bams och drack O'boy liksom. Och sen så har jag vunnit lite talangjakter sådär, när jag hade band i tonåren.
Mm.
Folk envisas ju med att tävla i musik. Så att,
Tänkte på det när du gjorde... När Carola vann en tävling i musik.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Och du gjorde evighet där.
Mm.
Dels minns jag det för att jag förlorade min alkoholoskuld den där kvällen, men också var det, har jag liksom blandat ihop saker nu, eller var det ett frö till Så mycket bättre? Den tolkningen.
Filip och Fredrik påstår ju det.
Det är därför jag har fått det kanske.
Ja, det är nog det. De har sagt det nog i någon podd att det var där i det ögonblicket som Så mycket bättre föddes. rolig tanke. Men faktum är att vi lever ju nu liksom i en slags cover-inflation liksom, och sedan ganska många år. Men där, liksom 2007 när jag gjorde det, då var inte det så himla vanligt att man tog en monsterhit och sen så gjorde man den på gitarr bara och la till något mollackord som jag gjorde. Det ansågs då vara lite så här spännande.
Minns det?
Och folk sa till mig så här, jag hade kunnat byta karriär efter det där, för jag fick så otroligt mycket så här erbjudanden om att sjunga på bröllop. Jag hade kunnat bli bröllopssångare. Jag överdriver inte, om jag fick något mejl i veckan i 2 år. Och alla sa så här, när du sjunger låten så hör vi vilken fin text det är. Och jag tänkte alltid, men det är ingen bra text. Det är det att jag sjunger den som om det vore en bra text. Och det är liksom inte så dumt. Det är det som är artisteri. Det finns ju många underbara låtar med lite halvlökiga texter som har levererats av sångare, så att man på något sätt köper det.
Just det, innerligheten.
Innerligheten, ja. Och, eller vad fasen det är, det går inte att sätta fingret på varför man gillar en sångare.
Nej.
Och det är det som är så härligt med musik.
Men vems idé var? Var det din idé?
Nej. Det var Christian Loks idé.
Är det sant?
Han vickade för Annika Lantz när Carola skulle ner. Han vickade för Annika Lantz i P3. Och Carola skulle tävla med den här låten i Grekland. Och det var rätt mycket snack om liksom huruvida det var en bra låt. Eller om det var bara liksom Carola med hennes liksom, du vet, ADHD-energi och liksom hårfläktar som gjorde den bra. Så de ville testa genom att ta bort Carola hur den skulle låta. Så ringde de mig och frågade, vi behöver en singer-songwriter som kan tolka evighet. Och jag ägnade kanske 10 minuter åt det där arret. Liksom. Så åkte jag upp och så gjorde jag den och så var det inte mer med det. Och så året efter så skulle han vara programledare för Melodifestivalen. Och då spelade han upp det här för redaktionen. Så föddes idén.
Otroligt alltså.
Och sen blev det där en tradition att man skulle, att någon liksom lite med indie-artist skulle tolka förra årets vinnare.
Maja Hirasha var med The Ark.
Ja, Motorboy gjorde Charlotte Perrelli och sådär. Ja.
Just det. Vilken grej. Vem är Sveriges roligaste?
Jag är verkligen lite trött idag. alltså Stormens utveckling, han bisittar den där.
Jonathan Unge.
När Jonathan Unge är bra. Han är lite slarvig så här, ojämn. Men när han är bra så här, då är han ju väldigt rolig. Ja, väldigt bra. Det finns några brunnenklipp med honom som är fantastiska. Hans pedofil-rant är, tycker jag, en klassiker.
Det är otroligt bra, ja. Verkligen.
Annars måste man ju säga liksom att av de som lever nu och verkar, om vi ska prata genier, komiska genier, så måste man ju nämna Robert Gustafsson.
Det
Peter Lemark är väldigt rolig också.
Vad glad jag blir. Det är första gången han nämns på den här frågan. Hoppas inte den sista.
Ja, han är jätterolig. Han är väldigt bra på att imitera också folk. Så, särskilt när han imiterar folk från sin uppväxt på Västgötaslätten. Bert Karlsson och sådär.
Fan, vad härligt. Vad önskar du att du visste för 10 år sedan?
Att det inte står och faller med det senaste man gör. Man säger så här, man går 15 år tillbaka i tiden, så kände jag nog lite grann att varje platta var så här, att om det här sågas nu eller när det går bra, då är det typ kört. Att man alltid står och faller liksom med saker och ting. Det har jag lärt mig, att det är, så funkar det inte riktigt.
Nej.
Utan det finns en otrolig kraft i att bara hålla på, bara envisas, slå på sin spik.
Men du har ju inte haft en karriär så pass länge. Många har ju inte det. De skulle man ju kunna hävda att det inte alls funkar så riktigt. Att vissa karriärer tar ju slut, väl?
Jo, det gör de ju. Men det beror ju ofta på att den personen inte har liksom staying power. Ja, ibland kan det vara så att någon blir förknäckt också. Liksom. Men då, om man blir förknäckt av en recension, liksom, då kanske man inte ska vara artist.
Nej.
Man måste nog tåla det där. Och det måste vara lite viktigare än att bli hyllad i DN.
Partytryck?
Nej. Det har jag inte. Jag kan vara ganska bra på Jag kan vara ganska bra på att dra historier om jag är på bra humör.
Mm.
Så det skulle vara det då. Att jag kan hålla låda lite. Det är väl, fast det är inget trick direkt. Jag drar aldrig fram gitarren och drar en låt.
Det är inte det.
Nej gud. Det gjorde jag kanske när jag var 15. Sådär. Då, då släpade jag alltid runt på en gitarr i Stockholm. På alla fester och sådär. Men nej.
Men är det så när du är på fest att du ändå såhär kan njuta av tanken att alla vill att jag tar fram gitarren, men jag kommer ju aldrig göra det?
Nej, jag gjorde det en gång på en fest som Sigge Eklund hade. Men då var det mer liksom att det var flera som sjöng sådär. Satt vi ute på en sommarfest som man hade på sin gård. Då sjöng jag en låt. Men det är väldigt, väldigt ovanligt. Alltså jag är djupt obekväm med det där med att sjunga inför att inte stå på scen.
Mm.
Det är något helt annat.
Mm. Det låter troligt. Det gäller nog många branscher ändå.
Själv älskar jag när folk sjunger på fester.
Det gör det.
Ja visst, det finns ju vissa sådana sångare som är sådär, bara tar upp en gitarr och spelar någonting. Mm. Det, jag tycker det kan vara otroligt trevligt. Men nej, jag är inte... Nej, inte jag.
Nej. Kändaste släkting?
Han som uppfann propellen. Vad heter han nu då?
Var inte det Da Vinci typ?
Nej. Det är en svensk. Han är jag släkt med.
Propellen?
Ja.
När fan var det här då, typ?
Ja, gud. Får googla nästan.
Ja.
Jag borde veta det här, men det är någonting som folk är lite stolt över i min släkt. Liksom, jag kommer ifrån en... På pappas sida är det väl bara som pigar och drängar. Liksom. Pigor och drängar, men... På mammas sida är det så här storbönder. Så att... ja, nej.
Ära mäktigt.
God dag, Alex från Klipprummet här igen. Mannen som åsyftades i avsnittet heter alltså John Eriksson och fick sin patentansökning beviljad 1836. Back to the show.
Messi eller Ronaldo?
Alltså, ingen direkt åsikt om det, men Ronaldo tycker jag har en lite skönare vibb än vad Messi har.
Mm. Hur är fotbollsintresset?
Den fotbollsintresset är, blossar upp med kraft runt VM.
Mm.
I övrigt så går det på en väldigt sparlåga.
Ja.
Jag tycker det är ganska kul att spela fotboll. Jag är gammal. Jag spelade i Fruängens IF. Mm. Jag var mittfältare. Men det var ju så här när jag gick liksom i lågstadiet. Mellanstadiet.
Mm. Men om du sätter upp
Hade det inte varit för att liksom män som spelar fotboll i korpen är så jävla hopplösa och så här sparkar av varandra hälsenorna, så hade jag gärna varit med i ett korpenlag.
Ah, jag fattar. Mm. Vi är hopplösa, men jag har inte upplevt en ordentlig skada under mina 7 år i korpen.
Du har
nej,
inte det? Alltså.
Men vi kanske är en mes-serie, jag vet inte.
Nej, men jag kanske ska ta steget.
Det kanske är efter vi har spelat rundpingis kanske vi spelar korpen tillsammans.
Hellre korpen än rundpingis.
Ja.
Rundpingis var ju mer en metafor.
Ja, just det. Så var det.
för det goda samtalet.
Har du varit i Romme Alpin?
Förlåt?
Har du varit i Romme Alpin?
Nej.
Nej. Då har vi kommit fram till Patreon-frågorna. Nu är det dags för lyssnarnas frågor.
Mm. Och de vet alltså inte vem de frågar.
Exakt så.
Okay.
Men de hoppas nog på du, det tror jag.
Smickrar i där.
Patreon.
Vi börjar här med Jar som undrar favoritkung.
Favoritkung? Oj. Jag säger vår kung, för jag tycker han är så sorglustig på något sätt. Det är liksom, man vill ta hand om honom nästan lite. Ja. Det är en egendomlig kvalitet hos en kung. Ja. Det som är väldigt ovanligt. Om man skulle titta i historien så tror jag inte att det finns så här, det finns inte så många kungar som väcker moderskänslor. Men det gör ju vår kung. Det gillar jag.
Och han har gjort det i 20 år. Det är inte det att han är gammal, utan det är någonting med hans person verkligen.
Ja, det är det att han är lite svårt att få till orden i rätt ordning och sådär. Och att han ser lite stressad ut. Och att han har jobbat med diktionen så uppenbart och sådär.
Vad är det för något?
Alltså så här, han har ju haft någon som har coachat honom i vart man betonar när man håller tal och sådana saker. Liksom. Och det är väldigt tydligt.
Har du träffat honom?
Ja, faktiskt. När Dylan fick Nobelpriset så blev jag inbjuden till Nobelmiddagen.
Mm.
Och då hängde jag med First Aid Kit-systrarna.
Vi... De uppträdde det, just det.
Nej, jag tror inte gjorde det, men vi satt bredvid varandra på konserthuset när de liksom, under ceremonin, och sen så gick vi, så hängde vi hela kvällen. Mm. Och sen efter den där långa middagen så är det så här, så går man upp på stadshuset i någon sal, och där är det en fest. Och när vi står där och liksom dricker champagne och pratar, så kommer det fram en man med massa medaljer och frågar oss om vi skulle vilja träffa. Han säger: jag är kronprinsessans hovmarskalk. Skulle ni vilja träffa kronprinsessan och Daniel? Ja. Och då sa jag, det kan vi gärna göra. Så då fick vi gå liksom bakom ett draperi, och där hade de ett egen avdelning som var bara för kungafamiljen, och de hade en egen bartender där, och så var det några representanter från regeringen så här, och någon vän till dem kanske. Ja, jag vet, var det bara kungafamiljen. Så, och där stod vi och pratade i en halvtimme. Framförallt, jag pratade mest med Daniel, pratade mest om gitarrer. Han är intresserad av gitarrbyggeri och sådär.
Spelar han själv?
Ja, tydligen.
Men gud, vilken intressant det här hovmarskalk-fiskandet tycker jag.
Mm. Det är svårt att gå till, vet du.
Jag hörde om Zlatan, nämligen. Väldigt intressant. Det finns vissa människor som har sådana mingelfiskare.
Mm.
Gud, var det trevligt då? Det
var jättetrevligt. Jag var lite väl full bara. Jag kände efteråt att jag kanske pratade lite för mycket.
Roger undrar, drömuppställning i nämnda Så mycket bättre?
Drömuppställning, okej. Okay. Mm. Tåström, Stina Nordenstam, Håkan Hellström, Ola Magnell, om han levde.
Mm.
Och Nina Persson. Och jag då. Tänk att få höra de där genierna tolka ens låtar. Ja, det hade varit något.
Erik på Bistro Bromma undrar, hur är din relation till djupt vatten?
Ganska onevrotisk ändå.
Mm.
Jag har aldrig haft några så här traumatiska vattenupplevelser. Jag var seg i starten vad gäller vatten. Jag var lite så här försiktig av mig som barn. Men det är lugnt.
Har du några andra fobier?
Nej, inte direkt fobier. Sådär som man skulle kunna tänka sig gå till en KBT-terapeut och prata om. Nej, det har jag inte.
Skönt. Jimmy Söderqvist, lite tråkig kanske, men vad tror du att andra människor stör sig på med dig?
Alltså jag tror att jag kan ganska lätt bli obekväm så här i sociala sammanhang. Mm. Och då, om jag blir obekväm så kanske jag inte kan dölja det riktigt så bra som jag skulle vilja. Och då brukar det smitta. Liksom så här. Och då kan man ju liksom känna att den andra personen kanske blir nervös.
Mm-hmm.
Så. Jag har ju alltid liksom gjort mina låtar och allting. Jag har aldrig liksom bett om ursäkt för allvaret i dem. Så här. Jag har aldrig skämtat bort det så mycket. Mm. Och det är ju, för många är det jätteprovocerande. Mm. Att det är allvarligt. Eller kanske ännu mer att det är känslosamt.
Mm.
Det freakar vissa människor ut på. Det är sådana grejer som man kan prata med så här kollegor om när man träffar såna här som Ola Magnell eller Peter Maj, som har gjort liknande grejer som jag gör fast tidigare. De har alltid liksom fått en del hat just kring det där.
Mm.
Det känslosamma, att det har väckt framförallt hos män, liksom. Andra män, att det där är till liksom provocerande, att man blottar strupen på något sätt.
Det är den där bullen-grejen.
Ja.
Det finns kvar fortfarande då.
Ja.
Men är det mindre?
Jag menar, det finns ju människor som tycker att det är pretentiöst att vara allvar, att sjunga på allvar, att göra på allvar och så här. Det är liksom, det är ett obegripligt. Jag gillar ju inte grejer själv som är pretentiösa, men för mig är pretentiöst att när man inte har täckning för sina pretensioner.
Just det.
Alltså när man utger sig för att liksom ha ett djup som man inte har, då det är ju pretentiöst. Alltså,
pekoral.
Ja, när det blir pekoral, alltså när det blir dåligt. Det hoppas jag verkligen inte att jag gör, att jag utger mig för saker och ting som jag inte har täckning för.
Mm.
Det har säkert hänt, men jag försöker att bottna, apropå djupt vatten, så försöker jag. David Bowie gav i det rådet att du ska aldrig vara där du bottnar.
Nej.
Du ska alltid vara på lite för djupt vatten. Det ligger mycket i det. Men samtidigt så måste man känna, tycker jag, i alla fall om man gör den typen av musik som jag gör, att det är så himla viktigt att allting känns som att det kommer från mig. Att man inte lajvar.
Mm.
Liksom. jag är väldigt känslig för det själv. Om jag lyssnar på en artist på svenska, så tycker man hör direkt om någonting så här klingar lite falskt.
Mm. Är det en, vad heter det, jantegrej då? För det är väl ingen som skulle beskriva Bowie som pekoral?
Nej, men Bowie, han har ju mycket mer teatral liksom take på sitt artisteri.
Mm.
Men om du mer går till så här Leonard Cohen och sådana artister som berättar, berättande artister, så tror jag att det där blir mer känsligt.
Mm, just det. Johan Lundberg undrar, vad vill du helst checka av på din bucket list innan gardinen dras för?
Det skulle varit kul att bo utomlands en period. Min son är 12 nu. När han flyttar hemifrån kanske att jag kan göra det. Ja, men det ser jag fram emot. Jag var på väg att flytta till Paris runt 2000. Men då så började saker och ting snurra för mig med musiken. Och då var det faktiskt en äldre person som sa att, men du kan ju inte dra till Paris nu. Liksom.
Nej.
Du måste ju fatta att det går inte hur många tåg som helst. Liksom, nu går tåget. Mm. Du måste ju åka med. Och det hade han ju väldigt rätt i. Det går inte hur många tåg som helst. Utan ibland så står planeterna på rad och då får man bara liksom försöka använda det.
Hur skulle du jobba utomlands?
Jag skulle väl bara skriva låtar i princip och åka hem och turnera ibland och sådär. Men jag har ju ett sånt jobb att jag kan jobba ett halvår och sen så kan jag vara ledig ett halvår och sådär.
Mm. Säsonga i Paris då kanske?
Ja, men säsongandet är ju det bästa livet tycker jag. Så jag tänker på det med stad och land och sådär. Jag skulle tycka det var härligt att ha ett hus kanske i Hälsingland eller så.
Mm.
Men jag skulle inte vilja bo där hela tiden.
Nej.
Alltså jag tror det här att åka emellan. Att kunna åka mellan Stockholm och Rom. Liksom, och så här, att kunna ha både och. Det är det ultimata livet.
Ja. Prata med dig om det med en tidigare gäst. Att det är också ett jävla fusk. Vi som genomlider svensk vinter och så kommer säsongerna tillbaka helt bruna och utvilade.
Ja, men jag har ju faktiskt genomlidit 48 svenska vintrar och de blir bara värre och värre. Nu har det inte varit sol på typ 13 dagar.
Nej.
Liksom, så att, och jag får sämre och sämre tålamod med det. Faktiskt, jag blir mer och mer så här, till slut snart kommer jag börja ringa P1 eller något.
Käkar du D-vitamin?
Ja, faktiskt. Det. Receptbelagt.
Oj, finns det?
Mm.
Fan,
det är det man måste ha. För det, man måste ha någonting med lite krut i.
Det här ska jag ta till mig av. Joel V. Kall, han undrar så här då. Du står på jordens yta. Du går en mil söderut, en mil västerut och en mil norrut. Du hamnar exakt där du startade. Var är du?
Ja, jag är hos dig.
Ja.
Nej, jag vet inte. Det där var, jag är inte för dum för den där frågan, tror jag.
Men,
var det någon slags kuggfråga, eller?
Alltså, om man följer det så är det alltså en mil söder, väster och norr.
Ja.
Då kommer man ju så att säga inte tillbaka, utan då går man ju i någon form av U-formation.
Ja, det stämmer.
Mm. Men då finns det då platser på jorden där man kommer tillbaks till punkt A.
Jaha. Det här är news för mig.
Ja, det är väl någon blandning av en taskig... vad heter det, gåta och man, det är väl lite geografi kanske, men åtminstone Nordpolen funkar det så.
Det här är anledningen till att jag aldrig skulle vilja vara med i så här Alla mot alla eller På spåret eller sådär. Skulle vara så djupt olämplig.
Det är inte den här typen av frågor ändå. Det här är ju en riktig vers. Jag hade aldrig kunnat den heller om jag inte hade ställt den 100 gånger.
Okay.
Har du fått frågan om På spåret?
Nej, men Alla mot alla.
Mm. Och det här var anledningen till att du sa nej då?
Ja, alltså jag skulle aldrig tacka ja till
det,
en gång har jag tackat ja till en frågesport hos Kai Kindvall i radio.
Mm-hmm.
Jag blev helt krossad av någon musiknörd som satt i Skövde och kunde allting.
Satte spår.
Ja, jag fick liksom, och det var verkligen också så här att folk tyckte att det var pinsamt att jag var så dålig. Folk, så här, kollegor som sa så här, jag visste inte att du var så dålig. Alltså, jag märkte att liksom det här med frågesport är liksom, det väcker någonting i folk. Något märkligt svaghetsfrakt eller något så här, om att det kan frågorna.
Jag ser vad du gjorde med Birro alltså. Att man ältar det där för evigt när man vinner. Och som du säger då, man förlorar också. Det sätter spår alltså.
Mm.
Hårda grejer. Adam Grenabo undrar, vad är det snällaste du har gjort mot någon eller någon har gjort mot dig?
Och vi pratade lite om det tidigare, att Olle Ljungström bokade tid och gick upp till skivbolag och spelade upp min musik där i mitten på 90-talet. Det var ju så ofattbart snällt. Verkligen.
Vad hade han att vinna på det?
Ja, men precis, vad hade han att vinna på det? Han hade slutat kröka och varit på behandlingshem. Jag tror att han hade mycket mer tid liksom, och hade väl kanske också en vilja att göra gott. Liksom. Mm. Sådär. Men så kände han väl också att jag kan... Han visste ju att han hade liksom en viss makt i egenskap av firad popstjärna. Ja, det var, jag vet faktiskt inte varför han gjorde det. Men jag vill tro att han bara gjorde det därför att han gillade min musik. Och jag har gjort samma sak för andra artister också. Liksom att ringt upp dem och sagt, kan jag hjälpa dig med någonting och sådär. Jag tycker att du är så bra och så. Så att...
Det har gått i arv liksom.
Nej, men jag tycker det är, man ska göra så. Alltså, jag tycker har man fått från någon på det sättet som jag fick av Olle, så vill man ju ge det vidare.
Ja, det är lätt sagt, men det är fan imponerande att du ändå orkar gå milen.
Ja, jag vet inte om det är så imponerande, men jag tycker det är lite anständigt liksom att man, att man, om man har fått en plattform, att man delar med sig av den till andra.
Mm. Ja, det är bara att ta till sig där ute. Adam Grenabo, han undrar... Nej, den har jag redan ställt. Jag menar såklart Desi Hetala, som undrar, om man inte har en sån här podd, hur blir man då din kompis?
Ja, jag vet inte. Man ska få skriva ett mejl kanske och säga något intressant. Ja, men alltså, det är väldigt intressant tycker jag. Jag tror att Anders Lock och som sa det, att män skaffar inte nya vänner efter 30. Mm. Jag har tänkt mycket på om det där är sant eller inte. Det är ju svårare att bli vänner idag, därför att är man liksom över 40 och har barn och en karriär och så här, så har man ju inte lika mycket tid att sätta vänskapen. Mm. För det krävs ju tid att sätta en vänskap. Liksom att man, det var därför man blev så tajt med sina kompisar i tonåren, för man hade så mycket tid att hänga. Mm. Jag kommer ihåg att vi kunde vara hemma hos någon kompis och så bara typ somnade jag på hans säng och så vaknar man upp klockan 6 och vill ha mat eller så. Och den tiden av liksom dödtid ihop har jag ju väldigt sällan med kompisar nu. Det tror jag gör att man... Men då och då så springer man ändå på personer som man förälskar sig i sådär, och som jag hoppas att jag alltid kommer fortsätta och så här sträcka ut en hand och bara så här föreslå att vi ska käka middag eller någonting. Att jag inte blir så där proppmätt och tänker att jag har min tjej, det räcker. Liksom.
Ja, men gud, jag känner igen mig det där, att man måste sätta vänskapen. Det är som, jag kommer på mig själv, det blir så mycket parmiddagar. Att det blir inte det här, att just att man sover över och spelar tv-spel på samma sätt. Det blir så officiellt om man ska finskjortan på med kompisar. Det är tråkigt det där alltså.
Ja, precis. Mm.
Victor Bussell undrar, favoritlåt just nu?
Jag är förtjust i den här, heter de Bleacher, de här som har gjort en låt med Bruce Springsteen som heter China Girl, tror jag heter.
Mm-hmm.
Svinbra. Och sen så gillar jag Sara Klangs nya låt Canyon. Hon är ju så bra.
Ja.
Gud vad bra hon är.
Vi spelar upp lite av den tycker jag. Det har hon förtjänat. God dag. Välkomna till Bysell-segmentet. Ni vet vad som gäller vid det här laget. Följande personer har varit fullödiga $5 Patreons eller mer i 3 månader eller mer. Tjots och tjena A. Williamson, Jimmy Söderqvist, Pauline Kullberg, Johan Dykhoff, Joakim Holmberg, Fredrik Ung, Elinor Berglund, Daniel Melin, Mitt Fel, Robert Wallin, Plynnis, Joel W. Kall, podcasten Värvet, Bove Bevonius, Petter Axling, Landström, Gräddan Gustafsson, Kristoffer Esping, Lars Landström, Fred Balke, Alexander Svensson, Kristoffer Åström, Mikael Wester, Max Ronerland, Albin Strid, Erik Fröberg, Marie Ernelli, Julia T, Nils Andenmo, Mange B, Anton Trulsson, Martin Lundberg, Viktor Bussell, Malin Jansson, Martin Ruben, Fredrik Ung, Nils Andenmo, Mange B, Neim Andreas Sigelin, Marcus, Filip Axelsson, Jonas Uden, Resus Minus, Fredrik Forslin, Rebecca Lindfors, Anton Trulsson, Marcus, Axel Fröberg, Per Hultman Boje, Filip Pagels, Peter Dovern, Peter Dahl, Daniel Johansson, Kristina Takman, Robin Lindgren, Max Jakobsson, Mattias Sandberg, David Wallhult, Matti P. Carlo, Klara Blom, Love Öjen, Robin Lindgren, Stadens Kafferosteri, Jonas Danielsson, Ann-Sofie Karlsson, Tobbe Kanobi och Jonas Danielsson. Tack snälla, snälla ni, jag älskar er. Otroligt alltså. Mm. Lite en annan typ av På spåret genombrott. Ja. Det som.
Och så rättvis på sätt. Ibland när hon bara dyker upp, när algoritmen kastar fram henne på Spotify, så tänker jag liksom att vad är det här för Fleetwood Mac-låt? Alltså det låter så... och det är kanske det finaste beröm man kan få i min värld.
Verkligen. Sundsvallsbönan undrar favoritbrottsling.
Hinsebergshäxan. Hon var liksom, hon satt väl uppenbarligen på Hinseberg. Hon var ju liksom del i någon så här bordellhärva. Hon har också varit indragen i liksom Palmeutredningen väldigt mycket. Hon kände liksom Christer Pettersson-gänget och de här. Så. Och jag såg henne i någon Palme-dokumentär om Palmemordet. Så en jäkla fin person alltså.
Var hon en sån bordellmamma?
Ja, men du vet, en sån här person som har hamnat snett och liksom så här, men som hade charm och energi och någon form av värme och sådär. Jag vet inte vad hon har gjort, men hon måste ju rimligtvis ha suttit på Hinseberg för att kallas för Hinsebergs häxan.
Låter troligt, ja. Ja. Ja, det var jättebra att hon nämns här, tycker jag. Podcasten Värvet undrar, vad är det dyraste du äger förutom bostad och fordon?
Det är en oljemålning av Fredrik Landgren som jag har i mitt vardagsrum. Borde man berätta sånt här? Alltså den är inte värd flera hundratusen, men den är... jag köpte den för 50 000 2004 när jag fick min första feta stimutbetalning. Mm. Jag hade gjort en låt som heter Blues från Sverige och släppt en platta som hade sålt ganska bra. Och då bara pang, så hade jag så här över 200 000 på kontot. Och så hade jag haft en dröm om att om jag någon gång har pengar så ska jag köpa en lite större målning av Fredrik Landegren, som är en väldigt duktig målare som gör en slags fotorealistiskt måleri. Ja. Men med de flesta bilder är liksom ändå så här, det är fotorealistiskt, väldigt, väldigt, väldigt hantverksskickligt. Men så har han en slags oskärpa i bilden, så att det är som en slags drömsk hinna över den. Så jag älskar en del av det han har gjort. Och så fanns det en utställning då precis där, och då slog jag till.
Vilket härligt unn.
och det är verkligen, jag kommer ihåg att min revisor var lite upprörd över det här. och folk kan bli så provocerade, kan du köpa konst för 50 000 samtidigt så folk köper stereoanläggningar och bilar och sånt där som bara går sönder och förlorar i värde. Som jag, det här är det bästa jag har köpt. Alltså. Ska jag säga, det är verkligen min rekommendation till lyssnarna. Om ni har lite pengar över någon, köp konst. Mm. För att, inte, alltså det gäller inte all konst, men man vet ju inte riktigt när man köper konst vilka som kommer överleva. Liksom. Men den här tavlan, den har liksom fortsatt att stråla mot mig på ett sätt. Så den ger mig så mycket glädje. Mm. Och den är så stor så att den tar liksom över ett rum också.
Mm.
Ja, det är ett av mina dyraste och bästa inköp förutom min lägenhet.
Gud vad härligt. Kom och tänka på det förresten, att det alltid pirrar lite i mig när jag är på Stadshotellet i Hudiksvall. På grund av den här nämna låten.
Blues från Sverige, ja. Ja, exakt. Ja, vad kul.
Jorgen Poggat undrar, om du får möjlighet att luncha med en person, död eller levande, vem skulle det vara och varför?
Bob Dylan vore kul att luncha med.
Mm.
Inte för att jag vet vad jag skulle fråga riktigt, men han är väl en av de personerna som har fascinerat mig mest.
Mm.
Som jag liksom, han är en av de få som jag kan gå och köpa en tjock bok där det står så här: The Essential Interviews with Bob Dylan, och så sitter jag och läser alla så här intervjuer från 70-talet.
Mm.
Jag tycker hans ett intressant sätt att han är väldigt intressant i sina val och i sitt sätt att tänka och se på världen.
Varför tror du att han sålde sina låträttigheter nu?
Faktum är att jag vet inte det. Jag har faktiskt mässat folk som är lite mer så här dylanologer och frågat vad de tror. Det är ingen som riktigt vet. Dylans vägar är outgrundliga.
Det är lite så, va?
Ja. Han har ju sålt dem till sitt förlag då, till Columbia. Jag vet inte riktigt. Men visst, alltså, vem vill inte ha 2 miljarder in på kontot lagom till jul? Måste känns väldigt skönt.
Ja, verkligen.
Som bra timing.
Slutligen då Andreas, som önskar att du tipsar om ett smultronställe i Sverige.
Ja, men i Sverige, jag reser ju jättemycket i Sverige, som jag turnerar upp och ner och fram och tillbaka och hit och dit, och men trots att jag har hållit på i 20 år så hittar jag liksom hela tiden nya. Så man kan säga så här, det finns ju väldigt många fina smultronställen i Sverige. Mm. Det upptäcker jag på mina sommarturnéer. Men jag tycker liksom, jag har ju rötter i Hälsingland. Mitt efternamn, vi kommer ju från Delsbo i Hälsingland, där min mamma är uppvuxen. Och där, ja, min morfar drev ett stort jordbruk och sådär. Och jag tycker att Hälsingland är ett landskap som många inte har en relation till. Det har hamnat lite i skuggan av Dalarna liksom. Dalarna har väl varit bättre på PR. Mm. Men jag tycker att Hälsingland är finare. Och att det finns det är väl så här kuperat och fint med så här varma små dolda sjöar. Och mycket, det fanns mycket pengar i Hälsingland på 1800-talet, så man byggde väldigt vackra gårdar.
Mm.
Utsmyckade dem. Man skrytbyggen från 1800-talet helt enkelt. Ja, men Hälsingland och liksom området kring Delsbo är väldigt fint.
Gud vad härligt.
Så kan man bo på Vi Bed and Breakfast där jag lekte som barn, och ett jättefint litet bed and breakfast helt enkelt.
Det är släktens då?
Nej, men det är liksom grannarna till min släkt som har.
Ja, det är gårdsnamn då?
Ja, det är en by som heter Vi. Som heter Vi. Ja.
Är det sant? Mm. Men förlåt en dum då, men heter många Vi?
Nej.
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 Det är bara ni som
har. Man får egentligen inte heta Vi, för att Vi är ett postnummer. Jag ringde, jag la ju till det här namnet. För jag tyckte Thomas Andersson lät så tråkigt.
Jaha, det är inte, jag fattar. Okay.
Och då sa de, nej men det får du inte heta, för att det är ett postnummer. Och då sa jag, men Sven Tumba då? En gammal sportlegendar. Han fick ju heta Tumba. Ja, intressant att du tar upp det, sa de på Patent- och registreringsverket. För att anledningen till att han får heta Tumba, det var att han var så känd. Så att man tog ett beslut att han är så pass känd nu så att han får heta det. Så de sa så här, återkom när du är lite mer känd. Och det här var 99 som jag ringde dem. Så nu, jag vet inte om jag kanske skulle kunna få heta det nu. Det är liksom bara ett tillnamn. I mitt pass är det bara Thomas Andersson.
Det är så. Mm. Men fan, det gör ju, du vet, på Instagram, om man har, kan man få en sån liten bock om man är tillräckligt officiell person.
Mm.
Och sen efter det kommer väl kanske staty eller något. Det här är ju det sista steget i kändistrappan.
Att?
Var så känd att du får heta som ett postnummer.
Ja, eller hur?
Vilken goals.
Jag måste nästan ansöka igen.
Ja, för att veta hur känd du är.
Ja, exakt. Vet ni hur många googlingar det finns på mitt namn?
Jag sträcker mig över bordet här och överlämnar ett ämbetsbevis i form av ett vänskapsband. För nu har vi blivit kompisar.
Tack. Här står det en riktig vän på rosa och ett hjärta. Vad gullig du är.
Tack. Tack själv du. Ja.
Sådär, nu sitter du på min arm.
Sitter bra. Mm. Mycket fina ringar också.
Ja, men tack.
Hur är det att ha ringar?
Hur är det? Jag vet bara hur det är att inte ha ringar. Då känner jag mig helt naken.
Du gör det? Så du har haft det länge, eller?
Ja. Jag har ju massa olika ringar. Jag har ju man ska ju ha en smyckesgarderob förstås.
Man ska ha det?
Ja.
Det är svårt att hålla rent och sånt där. Är det en liten process?
Nej, det behöver man inte göra så ofta.
Nej.
Någon gång var tredje år kanske man putsar upp dem.
Det är jävligt rockstjärnigt alltså.
Ja.
Mm. Klär dig bra.
Tack så mycket.
Jag tänkte fråga här. Vi ska knyta ihop säcken. Vill du tipsa om något eller göra reklam för något? Eller?
Jag har snott den frågan från Värvet.
Och han har snott mina också, så att det är ett givande och tagande.
Okej. Okay. Ja, men jag kan tipsa om att lära sig spela ett instrument. Det är jävligt kul att kunna. Och sen såg jag en bra tv-serie som heter Vicency på SVT Play om en stasifamilj i det där. Den kan jag också rekommendera, den var bra.
Perfekt. Ja. Du, tack för att du tog dig tid.
Tack för att du fick komma.
Hej då.
Hej.
När hela livet kändes som en öppen dörr och säger trodde kärlek skulle göra ont. Att det goda livet var något trist och tomt. Inte ett drama till jag orkar inte mer. Har inte fler liv att slösa bort. Sträck ut dina armar. Sträck ut dina händer nu. Jag tror att jag kan nöda dem. Det är jävligt men du vänder ju. Sträck ut dina.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.